Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. Jag skulle vilja tipsa dig om att ansökan för vår yrkeshögskoleutbildning Music Business Developer är öppen. Sista dag att ansöka är 22 april inför starten augusti 2024. Sök själv eller tipsa vidare. Nu till dagens avsnitt där jag träffar Stefan Lagrell som är vd för Sami. Vi pratar om Samis roll i musikbranschen, insamling av pengar till artister och musiker, pengar som faller bort i musikbranschens värdekedja och vad som skulle kunna förhindra detta. Vi pratar även om Stefans driv för att skapa förändring där utbildning är en stor del i att stärka artister och musiker, vilket är något Sami satsar stort kring just nu, bland annat tillsammans med oss på DMG Education. Det här och mycket mer i avsnitt 204. Varmt välkommen till Musikbranschpodden, Stefan Lagrell.
Tack.
Kul att ha dig här.
Ja, kul att vara här.
Du har varit vd för Sami i 18 år.
Ja.
Blir det så?
Ja, ja. Stämmer bra.
Det är en ganska gedigen tid ändå, att liksom vara på ett jobb. Jag tänker på det här med att byta roller, byta tjänster och jobb och sådär.
Ja.
Vad är det som får dig att stanna kvar?
Det är fortfarande roligt.
Ja.
Det är en verksamhet som man inte blir fullärd i. Det har jag lärt mig under de här 18 åren, att kollektiv rättighetsförvaltning, det har en bredd som få företag kommer in i. Så så länge man lär sig och utvecklas så är det kul.
Okej, okay. Är det organisationen i sig? Är det uppdraget? Eller är det, vad är det som lockar? Eller vad är det som är roligt, så att säga?
Men jag tror det är en kombination av att det är så mycket bredare än ett vanligt kommersiellt företag.
Mm.
Det är allt från licensieringen av musik, distributionen, utbetalningen, relationerna till medlemmar, politisk påverkan och lite sidoverksamheter. Sådär. Så det är en stor bredd.
Mm. Mm. Hur har du lärt dig allt om det du arbetar med idag då? För du har väl kanske inte riktigt den liksom, att komma från ett skivbolag till exempel som du har jobbat på Sony. Plockade du inte med dig alla delarna av hur Sami fungerar? Kunde du allting om Sami som rättighetsorganisation eller förvaltningsorganisation innan?
Nej, gud nej, jag kunde ingenting.
Nej.
Det är ju sånt man får lära sig efterhand. Jag tror man ska ha en, om man har en nyfiken och ödmjuk inställning så lär man ju sig.
Mm.
Och förhoppningsvis kommer man in i en organisation med duktiga människor och då lär man sig ännu mer.
Mm. Mm.
Och så har det nog varit i de flesta jobb som jag har haft.
Mm.
Så det är nyfikenhet och ödmjukhet så utvecklas man och lär sig.
Mm. Vad skulle du säga är dina styrkor då? Som ledare?
Ja, men, jag är hyfsat slängd på ekonomi och jag är nog ganska bra på att skapa mig en översiktlig bild av saker relativt snabbt. Och sen gillar jag att sätta organisationer i ordning och så det har varit tillgångar och styrkor som jag har haft med mig i Sami framförallt.
Mm.
Men även på Nalen när jag jobbade där.
Mm. Om vi går in lite på Samis uppdrag, kan man väl nästan säga. För de som inte känner till, vi jobbar ju ganska mycket med utbildning tillsammans med er också.
Mm.
Och att reda ut vad Sami kan göra för mig som artist och musiker till exempel och hur saker och ting fungerar. Men om du får beskriva Samis huvudsakliga uppdrag och hur ni arbetar för att stödja medlemmarna då som är artister och musiker.
Ja, det huvudsakliga uppdraget är ju att samla in ersättningar, förvalta rättigheter och distribuera ersättningar. Det är ju det som är kärnan i verksamheten. Det kärnuppdrag vi har ifrån våra medlemmar. Vi är ju en medlemsägd organisation. Vi har inga vinstintressen, utan vi brukar säga att vi står alltid på medlemmarnas sida liksom i alla frågor. Vi jobbar med vårt uppdrag utifrån våra medlemmars gemensamma nytta. Och det är en viktig del att ha med sig när man tittar på kollektiv rättighetsförvaltning, att det handlar just om kollektivet. Vi jobbar inte med rådgivning till individer och så, utan vi jobbar med kollektivets rättigheter och en massinsamling av pengar, alltså massnyttjanden kan man säga. Och det är vårt huvuduppdrag. Sen kommer det sidoverksamheter. Vi jobbar en del med politisk påverkan. Det är något vi har ökat upp de senaste åren, och vi gör det ganska mycket tillsammans med de fackliga organisationerna på området. Vi har också gjort en utbildningssatsning då som du är en viktig pusselbit i, som vi, och den som vi jobbar nu väldigt långsiktigt med. Att försöka skapa en verktygslåda för våra medlemmar.
Mm. Sami och Stim är ju de största som gemene artist, om vi kallar det för det, känner till. Eller gemene kreatör känner till.
Så är det.
Men det finns ju fler, du nämnde Copy Sweden till exempel. Och det finns ju många, många fler organisationer. Ja. Och det blir ju lätt rörigt ju mer man lär sig på något sätt.
Eller ju, visst gör det?
Ja. Det blir större. Ja. Man tänker att det ska bli mindre när jag lär mig om det och få en förståelse för att, aha, det är så här det fungerar. Men då kommer det alltid ett tillager på något sätt. Mm. Och det är ju charmigt på ett sätt att man aldrig blir fullärd då. Men det är också förvirrande som, alltså om den som ska lära sig, artist och musiker till exempel, vart man ska dra gränsen. Hur mycket behöver jag lära mig? Vart ska jag liksom lägga min fokus någonstans på? Självklart, det skapandet är ju i prio ett sådär, men bör jag ha koll på organisationer som Copy Sweden?
Kanske inte. Jag skulle tro att i din verktygslåda är det bra att veta vilka organisationer som finns. Men i det fallet så är det ju så att de ersättningarna går ju primärt via oss.
Mm.
Eller via något av förbunden. Så det kanske man inte behöver fördjupa sig i. Däremot så skulle jag väl säga att kanske inte så många vet att är man en do-it-yourselfare så ska man ju känna till att man har en masterrättighet som man kan claima från IFPI.
Mm.
Och det tror jag inte är speciellt många som vet.
Nej.
Så ja, det är viktigt att känna till liksom hur ekosystemet ser ut och hur penningflödena ser ut om man vill ha ett levebröd som artist eller musiker.
Mm.
Och tyvärr, det här är ju anledningen till att vi gör en utbildningssatsning. Det är ju helt enkelt att den verktygslådan är det inte så många som utbildar artister och musiker i. Det finns sådana utbildningar, men de är inte så många. Jag skulle säga att på ribban har ju höjts, åtminstone under min tid inom musikbranschen, för utbildningar till personer som vill jobba i industrin eller i branschen. Men jag tycker inte att den har höjts på samma sätt när det gäller artister och musiker.
Mm.
Vi har jättebra utbildningar att lära sig spela.
Mm.
Men det är inte lika många och bra utbildningar för att skapa sig den här verktygslådan för att kunna vara verksam i branschen. Att förstå vad det är för avtal som läggs framför en och hur man kan få sina pengar och vilka rättigheter man har.
Mm.
Det är inte lika hög nivå på de utbildningarna, tycker inte jag.
Jag tänker vi ska gå in på lite grann, som sagt, du har varit vd i 18 år och jag vet att du, när vi har träffats flera gånger har du nämnt att du vill skapa förändring till det bättre, bättre villkor. Hur, om man tittar tillbaka, bakåt, har du alltid haft samma linje, jag vill skapa förändring?
Nej, det vet jag inte. Ja, under Sami-tiden har jag nog haft det. Alltså jag kom ju in på Sami när Sami var i en djup kris. Man hade uppdagat oegentligheter kopplade till våran förra vd. Jag hade ju ett uppdrag att ställa organisationen i ordning och rensa upp i ekonomin. Så visst, det var ju en förändringsprocess. Det var en ganska stor förändringsprocess. Och det tog nästan 10 år och komma tillbaks till vad som kan betraktas som normal verksamhet. Så det har jag nog haft med mig under Sami-tiden, absolut.
Så det är egentligen de senare åren som du har kunnat fokusera då på att skapa förändring framåt?
Ja, till viss del. Man ska inte utesluta det, för det blir aldrig bara en sak som händer. Men vi förlorade nog ett antal år i början på 00-talet på grund av felriktade saker. Och sen hade vi ganska tuffa år efter att jag började, innan vi hade ställt i ordning framförallt ekonomin, och som var riktigt körd i botten. Så det har liksom följt med, skulle jag säga, och det är klart att det är lättare att driva förändring till medlemmarnas nytta, om man ska lägga det begreppet i det, att när man har en fungerande organisation och en stark ekonomi.
Om vi går in på den här förändringen då, vad är det du vill skapa för förändring?
Jag tycker att det viktiga är att man skapar sån förändring, att man förändrar förutsättningarna för våra medlemmar. Alltså deras förutsättningar att verka i branschen, att kunna manövrera i en ganska svår bransch med otroligt många aktörer och där det är lätt att gå i fällor, så behöver man en verktygslåda. Och jag hoppas att vi kan vara liksom en bidragande orsak till att förändra deras förutsättningar att verka. Och har vi lyckats med det någon gång i framtiden, då kommer jag vara stolt. Och då tycker jag att vi har gjort en riktigt, riktigt bra resa. Så det är mitt mål nu. Sen det andra spåret, skulle jag säga, om man pratar om förändring, det är ju att vi behöver ju förändra hur ersättningar trillar igenom värdekedjan i musikbranschen. Idag har vi har alldeles för dålig spridning, och det är, nu pratar jag i min sak, och jag menar att våra medlemmar får en för liten del av de ersättningarna som kommer in i branschen. Vi kan se på statistik som exempelvis Musiksverige tar fram. Branschen ökar ganska bra. Det är en hälsosam ökning i alla delar. Men jag kan inte påstå att det trillar ner så mycket mer pengar till artister och musiker. Och den delen tror jag att vi på sikt måste få gehör hos lagstiftarna för att förändra. Och jag menar att det finns utrymme för alla de aktörer som finns i branschen idag att ha en ganska god lönsamhet, men det behöver bli en spridning så att de här intäkterna trillar till alla delar i värdekedjan.
När du säger att det trillar pengar mellan och inte når artisterna och musikerna och medlemmarna, då, vart hamnar de istället då?
Nej, men det stannar för mycket pengar i toppen av värdekedjan.
Vilket är?
Ja, i min värld så är det primärt skivbolag.
Så där någonstans är grunden till förändring som behöver genomföras då?
Ja, och nu finns det några på skivbolagen som blir sura på mig, men så ser vi på det från artisthåll. Och jag har ju jobbat ganska länge för att förändra rättighetssituationen. Vi försökte få till en oavvislig ersättningsrätt som skulle ha gett artister och musiker pengar som inte går att förhandla bort då. Men där fick vi ju nobben av svenska regeringen. Medan man har infört det i några andra europeiska länder, i Spanien till exempel, och där det faktiskt fungerar. Och i Belgien fick den lagstiftningen nu, men den är inte implementerad än.
Så det är sådana lagstiftningar som ge effekt?
Det skulle kunna vara en möjlighet. Ja. Det är klart att jag skulle hellre se frivilliga lösningar det hade varit bättre än en lagstiftning. Men kan man inte hitta frivilliga lösningar så då måste man försöka gå lagstiftningsvägen.
Men vad skulle det kunna vara för den som lyssnar här att förstå? Vad skulle en sån frivillig lösning kunna vara till exempel?
Ja, typisk svensk modell är ju kollektivavtal, eller hur?
Mm.
Det är en fungerande lösning. Så, visst. I princip så finns det ju de vägarna. Antingen löser man det avtalsmässigt eller så löser man det via lagstiftning.
Mm.
Det är de varianter vi har på arbetsmarknaden.
Jag tänker du nämnde rättigheter, vikten av det. Om vi går in på det området, friköpt musik, där rättigheterna köps bort från rättighetshavaren helt enkelt.
Mm.
Hur ser du att det, den delen av branschen, hur kom det till? Varför finns det så att säga?
Ja, det finns ju därför att det saknas en sån spärr i lagstiftningen och att någon såg att det fanns en efterfrågan på billigare produkter. Det är ju självklart, det är ju det som är anledningen till att det finns.
Och vad har det resulterat i skulle du säga?
Att ett antal människor har blivit väldigt rika. och mindre pengar till våra medlemmar.
Mm.
Det är väl liksom kärnan i det.
Men om man är musikartist själv då?
Mm.
Och så ser man bara den här vägen framför sig, två stycken. Bör jag som artist och musiker gå den vägen? Ska jag ha det valet? Förstår du vad? Alltså om man...
Ja, alltså jag ska inte råda i det.
Nej,
jag
inte som råda.
Jag är högst partisk i frågan.
Ja.
Och jag förstår att det finns de som nappar på det. Självklart. Den friköpta musiken kan inte ersätta den skyddade musiken. Det finns inte marknad till det. Igenkänningsfaktorn för vanlig skyddad musik är alldeles för hög, så den kommer hela tiden efterfrågas. Så det vi får bestämma oss för, det är om det finns utrymme för en sån nisch eller inte. Och vad vi vill stå i den frågan. Nu har ju jag valt min sida, så för mig är det ganska självklart. Men jag ska inte råda om man vill ta sådana uppdrag eller inte. Det är jag fel person att göra.
Men utifrån, hur mycket jobbar ni med sådana frågor? Att liksom, vad ska man säga, försöka visa värdet för medlemmar eller kommande medlemmar?
Det är en del i vårt kommunikationsuppdrag. Att beskriva värdet av musik.
Ja.
Och primärt då...
Sina rättigheter liksom.
Ja,
att,
visst.
Apropå att jobba i branschen med andra. Hur mycket jobbar ni tillsammans med de andra organisationerna? Musiksverige nämnde vi.
Mm.
Som är en paraplyorganisation.
Mm.
Där sitter ju ni, bland annat ni med.
Ja, vi är ju en av grundarorganisationerna till Musiksverige. Jag var ju i allra högsta grad delaktig när vi startade upp Musiksverige.
Ja, du var ju delaktig i det? Okej.
Okay. Ja då. Jag var en av initiativtagarna.
Okej, okay. Och vad var målet då? Eller vad kom det ifrån så att säga?
Nej, men jag tyckte att vi behövde en plattform även för att prata med andra delar av branschen än bara kulturorganisationerna.
Mm.
Och det tyckte även STIMs dåvarande vd och IFPIs dåvarande vd, och vi tog det initiativet.
Mm.
Och... Vi trattade ner ganska effektivt vad vi kunde prata om som inte var konfliktytor.
Mm.
Och det har följt med oss bra. Det är bra att ha Musiksverige som en sån plattform att träffas. Och det har ökat kontaktytorna mellan branschens olika organisationer och aktörer på ett positivt sätt tycker jag.
Mm.
Dessutom har vi fått en bättre struktur på statistik till exempel. Vi har tagit fram ganska bra rapporter på utbildningsområdet. På inkluderingsområdet. Så det, ja, jag tycker att det ändå har varit en ganska bra satsning.
Mm. Nu har vi pratat om samarbetet med era de andra rättighetsorganisationerna i Sverige.
Mm.
Om man tar det utlandsmässigt då.
Mm.
Hur ser samarbetet ut där? Om vi börjar med det.
Ja, men det kan vi prata om. Till att börja med ska man ju klart för sig att Sverige är ju en stor musikexportnation.
Mm.
Det är ju egentligen bara liksom Storbritannien och USA som har artister på den nivån som vi har. Och vi får in proportionerligt väldigt mycket pengar internationellt jämfört med våra systersällskap. Vi har utväxling med i stort sett alla länder där det finns rättigheter som är acceptabla och där det finns ett fungerande sällskap. Det finns några små områden, eller ja, små, Kazakstan är inte så litet, men det är inte så mycket pengar i Kazakstan.
Mm.
Där har vi inga avtal, men allt som är relevant har vi, och det sätter oss liksom i som ett av de främsta sällskapen som täcker upp internationell utväxling. Och det är ju utväxling, vi skickar ju pengar till dem också, till de sällskapen. Vi gör det här inom ramen för våran globala paraplyorganisation som heter Skapper, som samlar i princip alla sällskap då på vårat område och på det audiovisuella området som är skådespelarna och filmer. Och så har vi två stycken databaser där som vi driver. Det ena är IPD som är den databas där man samlar alla medverkande, alla personer och vem som har mandatet att företräda varje person.
Mm.
Och sen har vi en lite nyare databas som heter VRDB, och den samlar vi all repertoar.
Okej, all repertoar?
Ja, och ja, allt som är registrerat, ah,
ja,
ska jag säga.
Ja.
Och det är ju liksom, vi har ansvaret för att registrera svensk repertoar där i. Och vilka då som medverkar på de här. Och så VRDB är numera liksom kärnan i all internationell utväxling. Det är där vi liksom claimar, och det är där vi liksom ser till att all data finns. Och det är den som sedan används för utväxling. Så den har vi varit väldigt drivande, både Sami och jag som person har varit otroligt drivande för att få till den databasen. Vi började med det 2011 tror jag, eller 12, och har jobbat för att få det att fungera, och sen några år tillbaka så gör det.
Mm.
Och det har inte varit någon lätt process, kan vi säga, men
det låter
till slut
stort.
Gick det.
Ja, det
har varit ett jättestort projekt och väldigt tidskrävande, och har tagit mig otroligt mycket resande under många år.
Mm.
Men till slut så fick vi det på plats och det fungerar och alla använder, eller inte riktigt alla använder, men nästan alla använder. Mm. Inom några år kommer alla använder.
Utifrån ditt, vi har varit inne lite grann på det, men utifrån ditt perspektiv, vad skulle du säga är de största utmaningarna för musikerartister i dagens musikbransch?
Ja, men man kan nog, det finns ju många givetvis, men om du trattar ner det lite grann, så lite det jag var inne på innan, hur ska vi få en annan fördelning av resurserna i värdekedjan. Den tror jag är avgörande för om vi ska ha en yrkeskår i framtiden. Den andra tror jag, det är ju AI som ju kommer att förändra våran bransch på många sätt och vis. Och idag är det nog få som vet vad det innebär.
Alltså hur det kommer förändra,
ja,
tycker du?
Ja, det vet vi ju inte. Vi kan ju bara spekulera.
Mm.
Men det är ju spännande.
Mm.
Och om det blir bra eller dåligt för artister och musiker är ju svårt att säga. Men det tror jag kommer vara en riktigt avgörande faktor.
Mm. Blir det en utmaning för er i nästa led då också?
Jag tror att det kommer påverka alla i musikbranschen på ett eller annat sätt. Hur? Svårt att säga. Det är en ganska otäck situation vi är i på ett sätt med AI-företag nu, som de har De har redan tagit all musik. De har gjort det utan att fråga om lov. Det finns inga licenser. Det finns ingen transparens. Det finns definitivt inga betalningar. De har bara gjort det. Och vi har inte haft en chans, inte någon, att göra någonting åt det. Så nu bygger man upp enorma värden på någon annans tillgångar utan att betala för sig. Och hur ska vi hantera det? Samtidigt å andra sidan så kan man ju säga att våra medlemmar, det är många som använder AI i sina kreativa processer.
Mm.
Och då det är klart att görs det schysst så är det hur häftigt som helst.
Vad tror du krävs för att både lagstiftning och organisationer, musiker, alltså ska hänga med i framkant på, som du säger, teknik, AI-företag som alltid ligger steget framför, så att säga?
Ja, jag önskar jag kunde svara klokt. Men, nej, men jag tror man får liksom jobba med utbildning och försöka lära sig och hänga med så gott det går. Och så tror jag att ska vi ha någon chans att komma vettigt ur det här, då gäller det nog att branschen samordnar sig ordentligt över alla organisationer samordnar sig på ett eller annat sätt. Och det är lättare sagt än gjort. Men, men det är ju stora krafter som vi har att göra med.
Jag tänker vi ska gå in på en helt annan fråga. Främja mångfald och inkludering inom den svenska musikscenen.
Mm.
Och vilken roll Sami spelar i det?
Ja, vi har framförallt försökt att göra det via Musiksverige. Vi har inget eget uppdrag direkt att jobba med mångfald och inkludering, utan vi har samordnat oss under Musiksverige i mångt och mycket. Det har gjorts en ganska bra undersökning i Musiksverige, men vi har väl inte kommit så mycket längre än så. Så kanske lite, det finns nog mer att göra på det området, tror jag. Ja, Sami har säkert också grejer att göra där. Och jag är kanske inte riktigt rätt person att veta exakt vad vi ska göra, om jag ska vara ärlig.
Mm.
För oss är det bra när vi kan samordna oss med andra i den frågan. Både därför att vi inte har ett tydligt uppdrag, och för att jag tror att det är en svår fråga som vi behöver vara fler som jobbar med tillsammans för att det ska bli bra resultat.
Mm. Så ni är ändå alltså öppna och positiva och vill skapa förändring?
Ja, men självklart.
Och gärna med om vi bidrar, men det finns inget, som du säger, inget tydligt uppdrag
för. Nej, det hur ni inte. Ska... Och jag tror att uppdragsmässigt ligger frågan mer hos förbunden.
Mm.
Men när förbunden tar initiativ så stöttar ju vi och är givetvis med så gott det går.
Och när du säger förbunden?
Ja, då tänker jag på de fackliga organisationerna på vårt område. Det är SYMF, Musikerförbundet och Scen och Film. Då.
Mm.
Vi har ett ganska tätt samarbete med dem i många frågor.
Mm. Att det liksom ligger mer i ett uppdrag som de...
Ja, det gör det ju. Jämställdhet, inkludering, mångfald. Det är en av deras kärnfrågor.
Mm.
Medan det inte är ett så tydligt uppdrag till oss, så den ligger mer hos dem, och jag tror att vi ser oss nog mer som en stöttande faktor i frågan.
Mm.
Därmed inte, jag vill inte utesluta någonting, för att jag tycker att det är viktigt. Men jag har inte en tydlig linje i det jag gör där.
Nej. Om vi går in och tittar lite grann på framtiden. Vi har varit lite inne i det, såklart. Men om vi tittar på vilka råd du skulle ge till unga musikartister för framtiden, att ha koll på, att lyckas i den här konkurrensutsatta musikbranschen där det släpps mer och mer och mer och mer och mer inspelad musik.
Mm.
Hela tiden.
Vad är att lyckas? Jag tror att vi har jättemycket medlemmar som kanske inte strävar efter att vara superstar, som tycker att det är fantastiskt att lira och ha kul. Och kan de göra sitt levebröd på det på något anständigt sätt, så är det fantastiskt. Så jag värjer mig lite för det där att man absolut ska lyckas. Mm. Men det är klart, ska man manövrera i musikbranschen, så ja, skaffa dig verktygslådan. Det tror jag är, förutom att kunna lira då, så är det bra att ha en ordentlig verktygslåda och förstå hur branschen fungerar, hur ekosystemet fungerar. Men sen är det väl just det, spela och ha kul. Mm. Det är väl det bästa rådet man kan ge, tror jag. Mm. Sen är jag är inte musiker, så jag vet inte om jag är världens bästa rådgivare hur man ska lyckas i branschen.
Men det är väl jättebra ingång att liksom, först och främst lyckas är ju individuellt.
Ja.
Och att kanske inte bara titta på att lyckas är en topplista.
Mm.
Eller är en utsåld turné eller vad det nu skulle kunna vara. Utan att det handlar om vart vill jag? Och fråga sig varför vill jag dit på något sätt. Men i grund och botten ha musiken som grundpelare. Jag tycker det är jättebra, och jag tror att det är många som glömmer den längs vägen också. Jag vet ju bara, återigen hänvisar jag till mig själv. När jag spelade så i början så var det ju musiken som var det stora liksom dragningen till att vi faktiskt satt och spelade tillsammans eller stod och spelade tillsammans i bandet. Men ju mer och mer vi liksom ville någonstans och kämpade någonstans och spelade in musik och skulle höra av oss till radiostationer och skulle spela här och hej och hå, så blev det som ett jagande på något sätt, utan att riktigt veta vad det där lyckas betydde för någonting. Och då blev det inte lika roligt på något sätt, utan jag tror att vi tappade det just där, att det var inte lika roligt, utan vi hade bara ett måste som vi inte riktigt visste varför vi måste. Ja. Det var något vi själva hade målat upp. Och det kan ju vara svårt att hitta tillbaka till.
Verkligen.
Som kreatör, tror jag. Men om vi tittar på, återigen, vi har pratat lite grann om det, framtida visioner för Sami.
Ja.
Hur vill du och tror du att organisationen kommer fortsätta stödja och stärka artister och musiker?
Ja, men jag tror att vi kommer att göra det på det sätt jag sa innan. Man får också vara lite öppen för att det dyker upp nya saker hela tiden. Vi hade kanske inte haft AI så högt på agendan för så sent som för 3 år sedan kanske. Så det är klart att saker förändras och man måste anpassa sig. Men annars vi kommer nog fortsätta jobba med de delar som jag pratade om innan, med där förenkling för både kunder och medlemmar är. Det är liksom vårt viktigaste parameter för utveckling av organisationerna.
Mm.
Och sen kommer vi fortsätta med utbildningssatsningen. Den är en strategisk, långsiktig satsning som vi kommer att hålla på med i bra många år, tror jag. Så det är liksom kärnan i det hela.
Mm.
Så får vi se vad som dyker upp på vägen.
Det är ju spännande ändå att veta om att det kommer.
Ja.
För att musikbranschen förändras.
Oh ja.
Kontinuerligt. Så det kommer ju dyka upp. Du vet att det kommer dyka upp saker som kommer från höger, från vänster, som vi inte riktigt hade koll på.
Ja, men så är det.
Och det är ju kanske lite charmen också.
Det tycker jag också.
Mm. Mm.
Det ska inte vara helt förutsägbart.
Nej.
Det är spännande.
Det är det. Stort tack för ett trevligt samtal, Stefan.
Tack så mycket.
Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela, kommentera, för att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen. Vi vill också jättegärna höra från dig. Vilka utmaningar står du inför? Vad tycker du är svårt? Vad tycker du är lätt? Vad vill du höra? Vad vill du veta? Vad vill du lära dig? Hör av dig till oss på info@dmgeducation.se. Tack för idag och ha en fortsatt härlig dag.